Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. I det här avsnittet får vi lyssna på en riktig hjälte, nämligen Frida Lagerholm, som är kommunikationsansvarig på Läkare utan gränser. Men hon har verkligen varit i hetluften. Hon har varit på många av de absolut värsta platserna i världen där det sker extrema saker just nu. Hon har varit på Sicilien och träffat båtflyktingar och mödrar som har förlorat sina barn. Hon har varit i Gaza. Hon har sett barn, kvinnor och kollegor dö. Ja, nu får vi lyssna på ett extremt intressant och viktigt avsnitt med Frida Lagerholm.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Pelleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Frida Lagerholm.
Tack.
Det är jättekul att ha dig med. Super, super spännande. Jag har lyssnat på ett gäng intervjuer och läst från dig, och det är så, i de här tiderna så är du verkligen en drömperson att få prata med.
Tack, jätteroligt att vara här.
Du är ju kommunikationsansvarig på Läkare utan gränser, men jag tycker faktiskt inte heller det gör dig dess rätta, för att du är ju den personen som jag har träffat som verkligen har varit, alltså, i striderna på så mycket olika sätt. Det har varit allt ifrån att du har varit i Gaza till att du har varit i Kamerun till att du har varit på Sicilien med båtflyktingar. Alltså varit på, det känns som att du har varit med om extrema misärer, missöden och hemskheter i ditt liv.
Ja, jag har ju jobbat med det här i över 20 år, så att det är klart att jag har varit på en del platser som man vanligtvis kanske inte tar sig till som turist eller som vanlig hjälparbetare, men Man har ju också lärt sig otroligt mycket genom alla år och har ju fått uppleva så fruktansvärt mycket som jag är väldigt tacksam för också, även om det har varit väldigt tufft stundtals såklart.
När du ser tillbaka på dina 20 år i misär tänkte jag säga, men du är 20 år av att hjälpa människor på dess yttersta nivå så som många av oss aldrig ens kommer få möjligheten att göra. Vad har varit några minnen som du aldrig kommer glömma?
Jag skulle själv inte säga 20 år med sär, för att som sagt, jag har träffat så otroligt mycket människor och fått lära mig så mycket och fått se de mest fantastiska platserna. Och det som gör det ju, som jag som journalist i botten också, att få vara del av världshistorien och liksom finnas där och vara på plats. Sen är det ju såklart också frustration, eftersom jag är ju journalist och inte alls läkare som många andra i organisationen eller sjuksköterskor. Så det här liksom att handgripligen hjälpa har ju alltid funnits där. Lite som att ja, jag är här, jag berättar, jag försöker koordinera och så. Men den där handgripliga kan ju ibland kännas lite frustrerande.
Men så här, hur tänker du kring det här som hände nu precis nyligen? En misär, Ryssland. Jag läste nu, du kanske vet exakt uppdaterade, men jag läste för 21 timmar sedan så var det också skrev att det var gick Ryssland ut med att det var 137 personer som dog på det här kulturhuset i Moskva, där det kom in, som jag förstod det, runt 4 män och bara sköt ihjäl 137 personer.
Ja, det är ju alltid fasansfullt när civila blir offer, och det vi såg här nu var ju ett massmord som ju var välplanerat såklart. Så att vad det än händer så är ju alltid såna här situationer absolut fasansfulla. Människor som vill ha det trevligt en fredagkväll och gå på konsert och sen så kommer du aldrig mer tillbaka hem. Så att ja, fasansfullt.
Du, jag tänkte på det här med skottlossningen som var där. Att du själv har ju varit, när du var i Kamerun, så var du själv med om en skottlossning när du var på ett sjukhus där.
Ja, vi har ju tyvärr sett att just attacker på sjukhus blir allt mer vanligt. Och där Läkare utan gränser, kliniker och sjukhus världen över egentligen har attackerats. Och just den här situationen var att jag var på plats i Kamerun under valet. Och för alla som inte vet så är liksom ett inbördeskrig i Kamerun där det är uppdelat på egentligen franska och engelska sidan. Och jag jobbade då på den engelska sidan. Och där vi drev en klinik med en organisation som drevs av nunnor som låg egentligen precis bredvid vårt bostadshus. Och det var väldigt, väldigt oroligt. De stängde av flygplatserna, vägarna var avstängda, vi bunkrade upp i huset. Vi fick i princip inte gå ut och vi kunde inte nå de mest sårbara ute i byarna och så. Men däremot så såg vi att folk fortfarande tog sig till kliniken då. Och då fick vi gå den här lilla biten mellan vårt hus och kliniken. Det var väl kanske 100 meter, 150 meter eller så. Och där jag gjorde en del intervjuer med patienter för att också få en överblick av det våld som pågick. Och helt plötsligt så hör vi att det sker skottlossning inne på kliniken. Så att vi fick slänga oss på golvet. Vissa hann ner skyddsrummet, det gjorde inte jag. Och som i många afrikanska länder så är det också många familjemedlemmar som befinner sig på sjukhuset då, tillsammans med sina anhöriga. Och, så det var också väldigt många barn som sprang omkring samtidigt som vi då hörde att det sköts in på sjukhuset. Så vi fick lägga oss på golvet. Jag fick tag i en liten tjej som var precis på väg ut på gårdsplanen då. Så att vi låg där i korridoren. Jag smsade mina egna barn. Och sen så lyckades vi ta oss ner till skyddsrummet. Och det kan också vara intressant liksom hur man hanterar krig och när man är i en sån otroligt stressad situation. Då satt ju liksom ett gäng av mina kollegor och sjöng sånger helt enkelt. Också för att hålla humöret öppet. Och det var liksom så totalt surrealistisk situation att hamna i. Men det gick ju bra för alla just den gången. Men bara några veckor efter jag åkt hem så var det en ny skottlossning där patienter dog inne på sjukhuset.
Mm. Jag tänkte på att vi ska gå in på en sak som blossade upp i höstas och blivit extremt stor, som det inte rapporteras om lika mycket nu som det gjorde då, men det är ju hela Gaza-biten. Där det är extremt många som har dött, väldigt mycket barn och kvinnor. Vad är status just där just nu?
Ja, alltså vet du, jag finner faktiskt inga ord längre att prata om Gaza. Jag har ju själv jobbat där, dels 2004 men också förra året, och har ju kollegor på plats. Och i över 5 månader nu har ju vi skrikit oss hesa. Alltså det är exceptionellt och unikt det som sker i Gaza. Dels att människor är instängda på den här lilla, lilla platsen och att det inte finns några säkra platser överhuvudtaget i Gaza. Sen är det ju brist på precis allt, från medicinska förnödenheter. Våra läkare, kirurger ställs inför de mest omöjliga valen. Och all personal är också del av konflikten. Sen är det ju också, som vi har sett nu senaste månaderna, som vi också har varnat för, att det är ju brist också på mat, vatten. Jag menar, de här rapporterna som kom också från norra Gaza, där det är i princip helt avskuret. Och senast i morse hörde jag att nu stoppar de helt alla förnödenheter in till norra Gaza. Där vi redan vet att undernäring och svält är liksom ett jättestort problem. Och för några veckor sedan hörde jag på det här radioreportaget där familjerna tvingades liksom avliva sina husdjur och äta sina katter och hundar. Och det säger en hel del om hur desperat läge det är, och att föräldrar ger sina barn smutsigt vatten. Man kanske får ett mål om dagen. Och sen ser vi också de här hjälpsändningarna, de få som kommer in, som också har lett till att hundratals människor har dött när de har försökt söka alltså bara mat och vatten till sina barn. Så att jag finner faktiskt inga ord när det gäller Gaza. Och precis innan jag kom hit till podden så var jag med i ett internationellt samtal just om vad kan vi mer göra? Liksom, hur kan vi försöka få till en förändring? Och det här är ju ett väldigt bra exempel på när vi säger så här, ja, men tystnad kan döda. Ju fler som vet, ju fler som ser, ju större liksom politisk vilja finns det. Här ser vi ju i realtid föräldrar springa med sina barn, döende barn som söker hjälp på sjukhuset, som blir dödade av krypskyttar. Vi ser tusentals
mammor som springer med sina barn där de skjuter mammorna och barnen.
Ja, vi har
där krypskyttar skjuter dem.
Vi har sett flera fall där krypskyttar har också befunnit sig utanför våra sjukhus. Vi har fått evakueringsorder som säger att ni måste bege er, för att det kommer vara stridighet inne på sjukhuset. Vi kommer gå in. Samtidigt som då människor, sårade sjuka människor som faktiskt då knappt kan fly. Många kan ju inte heller fly, som liksom är väldigt skadade eller gamla eller som liksom inte får hjälp. Som har blivit beskjutna när de har försökt lämna sjukhuset. Och det här drabbade även Läkare utan gränsers konvoj, som fick tydligt besked om att vi skulle kunna förflytta teamet. Då det blev stridigheter väldigt, väldigt nära det gästhuset där jag själv bodde. Och sen kom de till en av checkpointsen där de då blev beskjutna och folk dog också. Så att,
av Läkare utan gränser?
Ja, vi har ju haft personal som också har blivit dödade när de har stått och opererat patienter som har valt att stanna kvar inne på sjukhuset. Så att de här liksom desperata sms'en, de desperata videoklippen man ser, det går liksom inte att värja sig ifrån. Och man borde tycka så här, men efter snart 6 månader så är man väl någonstans immun. Men det är jag faktiskt inte. Och
hur många har dött nu?
Det är väl egentligen ingen som vet exakt hur många som har dött. Men de senaste siffrorna är ju att det är över 33 000 människor som har dött. Där de allra flesta är kvinnor och barn. Och jag kommer ihåg, jag tror det var kanske en vecka efter 7 oktober när jag var med i någon tv-studio och sa att 800 barn hade dött och liksom försökte sätta det i perspektiv i Sverige. Och det var ju redan då helt ofattbart, liksom som att hela högstadiet och mellanstadiet i Enskede skola hade helt, alla barn hade dött. Men nu pratar vi alltså om 13 000 eller fler barn som vi också sett har stått med skyltar framför tv-kameror, hjälp oss, sluta döda oss, vi svälter, och sen är de bara borta. Så att, ja,
Vad kommer att ske då?
Ja, det vet inte jag. Men man kan väl säga att det pågår ju förhandlingar och det pratas extremt mycket men väldigt lite händer på marken. Och där är jag också otroligt besviken på svenska regeringen. För att nu har ju även liksom USA och FNs högsta ledare, EU, gått ut och krävt ett eldupphör, att nödhjälpen ska komma in. Men fortfarande har svenska politiker inte ställt sig bakom en permanent vapenvila och det är det som behövs. Så att hänvisa till en hemsida där man säger att amen, krigets lagar måste följas, civila ska skyddas. Vi som är på plats och skriker om det, vi ser ju att det inte sker. Och de här spel för galleriaförslagen som har kommit de senaste veckorna med airdrops, man ska skicka in mat via flygplan eller de här hangarfantyget som kommer från Cypern och så. Alltså, för det första så är inte det alltid att det är säkert, det är ineffektivt och det är väldigt dyrt. Men framförallt står det alltså över 7000 lastbilar bara några kilometer från gränsen, redo att köra in med det som behövs för att folk ska kunna överleva. Och så jag blir så otroligt provocerad när man får det till ett logistiskt beslut eller att vi måste diskutera det här vidare och att det här kan vara en lösning. Utan öppna gränsen och en permanent vapenvila är liksom det enda som går att rädda de civila som fortfarande lever idag.
Mm. Och frågan är också vad som är kvar av allting. Alltså även om man... Vi pratar att det är 33 000 människor som dödar. Vi pratar om en stad som är nästan till i ruiner.
Ja, och vet du, jag fick upp någon sån här minne på Facebook. När jag var där förra året så var det ju liksom oroligt i Gaza och vi hade också skottlossning på nätterna och ett tag fick vi också gå ner till skyddsrummet och sådär. Men det går ju inte att jämföra med hur det är idag. Jag fick upp någon så här, vi hade varit på någon marknad, vi satt på någon bazar, vi gick på stranden. Mitt franska lilla bageri, där kunde få en cappuccino på morgonen. När man ser bilder där nu från där vår brännskadeklinik låg och Al-Shifa-sjukhuset och vårt gästhus, det är liksom bara som grå sand. Det finns inte kvar. Det är liksom utraderat. Så det kommer ju ta årtionden att bygga upp igen. Och många av de här historiska sajterna är också förstörda.
Jag tänkte vi ska gå in lite grann på något som är aktuellt och blir ju bara starkare och starkare. Det är den här desinformationen som ni också, och det här hatet som ni har varit med om extremt mycket också. Vad går dina tankar om det?
Ja, det är ju någonting vi har sett som en trend under längre tid. Men att det som har skett i och med Israel och Gaza, det är också exceptionellt det som vi har sett när det gäller desinformation och att det beror helt på vilken medie du läser, vilken bild du får. Och så är det ju samma sak med Ryssland och Ukraina, var ju kanske den som pikade innan Gaza och Palestina. Men jag menar, dels har ju vi som organisation över 300 anställda inne i Gaza och försöker bedriva medicinsk humanitär verksamhet. Men sen har vi ett helt maskineri också liksom att försöka positionera oss. Men också att försöka vara den här oberoende neutrala rösten på plats och att berätta det vi ser och det vi hör. Förstahandsinformation. För att det går nästan inte att lita på någon information som kommer ut. Och det som skrämmer mig mest och som har påverkat mig mest är också så här, när vi berättar om det vi ser. Så här, våra läkare står och opererar och de dör. Barn dör för att de inte har mat. Och då startar ett drev om att det är fake news eller de får vad de förtjänar. Så otroligt hot och hat hela tiden. Och jag som har varit med ganska mycket intervjuer har ju också sett i princip, inte Sveriges Radio, där är alltid alla snälla, men bland annat TV4, så här, att personer verkligen tar sig tid och sitter och skriver de mest vedervärdiga sakerna till en.
Vad har du blivit kallad för något?
Ja, nu senast var det nynazist, jag har varit vänsterhora, jag har varit godhetsknarkare, smugglare utan gränser, terroristlover. Jag vet inte allt, jag orkar faktiskt inte läsa allt från alla de här Benny och Kalle, var de nu bor för någonstans, under alias, men också på våra officiella kanaler där har vi ju sett både i den här konflikten men också när vi har lagt ut förstahands liksom, videoklipp av en räddning i Medelhavet där man ser liksom, tilltagna människor som lyfts upp från gummibåtar och liksom, räddat livet på dem som kan spåra ut de absolut mest galna trådarna som för övrigt ofta drar igång fredag kväll efter klockan 21. Men så att vårt team här i Sverige som jobbar just med moderering och sådär, där har vi också försökt dela upp det mer för att det är väldigt tungt att sitta och läsa de här sakerna. Och som organisation har du också ett ansvar att när det är liksom tydliga rasistiska budskap eller direkta attacker så får de inte heller ligga där. Vi har också ett ansvar, ett juridiskt ansvar att ta bort det och försöka motverka den här miss- och disinformationen. Sen kan du lägga till också AI. Det är svårt att veta vad som är sant av det man faktiskt tror är sant. Det ser jättesant ut allting. Så att vi försöker verifiera precis allt så mycket det bara går. Och jag vet att många mediehus har också investerat i egna avdelningar just för att titta liksom på miss- och disinformation, analysera materialet, bilder, rörligt material, ljud. Och det här kommer ju, alltså det vi ser nu är ju bara början. Men vi var ju inne lite också på Rakhine och hela Myanmar som jag ju följde väldigt noga också efter jag kom hem. Och det var ju första gången i historien också Facebook gick ut, gjorde de väl inte, men de tog på sig en del av ansvaret för det som skedde i Rakhine. För där är det väldigt få människor som läser nyhetsmedier. Och den hatpropaganda som piskades upp under och precis innan det som skedde med den här etniska rensningen, den var absolut, alltså det går inte ens att beskriva vilken betydande roll den har. På samma sätt som vi såg i Rwanda under folkmordet 94, där radion spelade en väldigt stor roll att piska på hatet, att liksom mobilisera den ena sidan. Så att det är krig på alla fronter.
Ja, verkligen. Det där känns ju också som att det är det Ryssland håller på med nu också. Att man måste, det är så mycket PR och liksom politiska agender bakom så himla mycket saker.
Ja, och det är därför man också som vanlig läsare och lyssnare också måste försöka liksom hela tiden ha någon slags kritiskt tänkande. Och jag är förvånad som ändå har barn, 3 barn i skolåldern, att de inte läser mer om detta. För det kommer ju vara helt avgörande hur de tar till sig information också.
Ja, stort, stort tack att du kom hit. Viktigt samtal. Och tack för att du kom hit och uppdaterade oss om läget på många av de hemskaste platserna i världen just nu. Där är så många lider. Och ni gör ett fantastiskt jobb.
Tack.
Framgangspodden with Alexander Proleros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på YouTube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger upp de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort, stort tack igen och ha en fantastisk vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.